Välkomna! Det är jag och det är Oskar och jag är Christian då. Vi är en man kort för Anton är inte här idag.
Nej.
Så ja, vi får försöka hålla ihop det här utan jinglar och alltihop. Vi får se hur det går.
Yeah.
Men det ska nog gå bra ändå.
Det tror jag nog. Vi gör ett tappert försök i alla fall.
Vi gör ett tappert försök. Det har ju varit Australiens GP nu i helgen och lite annan gött i racing. Men det tar vi i slutet tänker jag.
Jajamän.
Får jag fråga, har du sett allting live? Har du varit så duktig?
Jag har sett nästan allting live. Jag somnade efter halva träningen där mitt i natten. jag var så trött. Så jag somnade med kameran bredvid kudden. Eller med telefonen bredvid kudden.
Ja, det är verkligen inget att skämmas för. Det är Nej. Inte de roligaste tiderna om man säger så.
Nej, det är ju tyvärr så när det kommer till Australiens race.
Nej, jag försökte inte ens se det live. Jag accepterade att det får man se efter.
Jajamän. Bara man ser det så är man ju nöjd.
Det är det viktiga.
Yeah.
Men det har varit en kul helg och mycket som har hänt. Men vi kanske ska börja i träningarna, eller redan innan träningarna. Du hade lite bilder.
Jajamän. Jag misslyckades ju lite i våran kära eftersnacksgrupp som finns på Facebook. Med att hitta bilderna, så jag hittade bara 3 bilder. Men sen så efter lite skummande och lite grejer så lyckades jag faktiskt få fram alla bilder på bakvingarna. Och det är ju för att just se vad för typ av downforce-nivåer. Bakvingen brukar oftast avslöja vilka downforce-nivåer de brukar köra. Och vi hade ju ett litet blandat fält faktiskt den här gången. Mm. Så jag börjar med listan uppifrån och ner. De teamen då som har haft mid till high downforce, alltså en lite mer kraftigare bakvinge, så var det 2 team. Det var Red Bull och Aston Martin. Sen hade vi 4 team som hade medium. Och det var Ferrari, Mercedes, Williams och Stake. Och de som hade mid till low downforce, det var Alpine, Red Bull Racing, McLaren. Och sen hade vi då sista teamet som hade en low downforce-inställning. Och det var Haas-teamet.
Mm. Det var en annan skala då.
Ja, det var det. Det är lite olika. Och det är lite talande också för vad de tänker i vilken sektor som de kommer liksom lägga mest fokus på. För sektor 1 är ju väldigt mycket att de vill ha downforce för att kunna klara första kurvan.
Mm.
Som vi verkligen kunde se att många hade problem med under träningarna.
Ja, jag har inte följt träningspassen om jag ska vara ärlig. Kanske inte jättechocker, men om vi börjar i FP1 då.
Jajamän. I FP1 så kunde vi se då, så jag har skrivit här mitt fina dokument här, så kunde man se att det var ändå inte händelsefattigt under träningarna, utan det var många som hade problem med greppet i både FP1 och FP2. Vi kunde se då i FP1 att både Max Verstappen och Fernando Alonso skadade sina golv, så de fick sätta dit nya. Och många hade så kallade en snap oversteer, och det menas ju med att bakänden steppade ju ut. Och det var ju väldigt många som gjorde det i kurva 1 till och med.
Mm.
Framförallt kunde vi se båda märserna kämpade väldigt mycket med att få greppet i bakvagnen.
Ja, okej. Okay. Ja, kurva då.
Ja, det var det. Och så kunde vi se då att Alexander Albon satt ju bilen i väggen i kurva 6. Och det gav ju svallvågor på resten av helgen.
Ja, tyckte det var lite kul när man börjar läsa nyheterna och man ser Alexander har kraschat. Så Logan Sargent får inte köra den här helgen.
Eller hur? vad känner du inför det?
Förstår man inte ens teamet lita på en? Hur tufft det måste vara att vara Logan Sargent?
Ja, det är nog den mest utsatta personen på hela griden, skulle jag nog säga. Framförallt efter det här.
Ja, skojar inte. Nej, men det... det kan ju ändå vara schysst att känna att man har teamet i sådana händelser. Bara okej, vi lägger all vikt på dig denna helgen för att få det att lyckas. Men inte, alltså,
yeah.
inte ens det. De bara vet att Albon kan ta poäng. Det är nog ingen stor risk att du tar poäng.
Så sorry. Sorry, du får inte köra din bil.
Nej, precis.
Nej, men det hela grunden är ju att säga att Williams då, de kämpade ju väldigt mycket med inför säsongen skulle dra igång med att ens få ihop bilarna. För de hade väldigt mycket i produktion.
Mm.
Och då hade de inte ett tredje chassi. Och det var därför det blev då att Logan var tvungen att ge upp. För teamet ansåg ju att störst chans att kunna ta poäng här är Albon. Och med tanke på hur Albon kört de senaste åren i just Albert Park. När han gjorde sin monsterstint på hårda som jag tror ingen glömde bort. När han körde typ ja, hela race-distansen på hårda däck.
Var det då han pittade på sista varvet?
Ja, precis. Han startade på hårda och sen körde typ hela racet igenom.
Ja,
men vi kör target plus 5. Target plus 10. Target plus 15. Så fortsätter vi så.
Får vi pitta när du vill bara, det är inte så nog.
Kom in när det känns bra.
Mm. Det var alla dåliga folk i pitwallen också, för de trodde racet var över.
Ja, jag tror det var det. Eller så var det när var det inte Ocon i Baku som det hände? När de fick kasta sig. Fick de ju göra.
Jo, det ringde också en klocka.
Yeah.
Ja. Hur som helst. Ja. Vi vet att alla är väldigt bra här. Så
ja, det
jag tycker
är
ändå det är ett bra val av Williams.
Ja, men ska vi vara helt ärliga. Vem tog mest poäng förra året? Jo, Albon.
Nej, det är ju liksom ingen tvekan om du bara har ett chassi. Nej. Så. Det är mer tråkigt att vara sergeant den här helgen. Liksom.
Ja. Ja, men det är det ju. Absolut. Om vi ska dra lite från den första träningen så var det väldigt tajt faktiskt. Vi hade från P1 till P10 så skilde det endast 0,3 sekunder.
Mm-hmm.
Så det var ett väldigt tajt fält. Visst, det är träningar. Men sen kunde vi se då i andra träningen att det gapet ökade till 0,9. Och för att sen i tredje träningen komma tillbaka till 0,7. Noterbart var ju att mellan P1 och P4 så skildes endast 0,092. Så knappt en tiondel skilde det fyra bilar emellan. Det är lite sjukt.
Det är inte dåligt. Det är kul ändå. Det sjuka tycker jag att det ändå blir de typiska positionerna man ser mellan stallen. Men ja, det visar ju på konsekventa förarna. Imponerande.
Jajamän. Verkligen. Och det var allting jag hade just om träningarna.
Ja. Ja. Jag önskar jag hade en knapp så jag kunde trycka på, men jag tänker inte sitta här och säga jinglarna själv heller, men vi går väl över till kvalet.
Mr. Saturday. Ja, Mr. det kan vi Saturday. Göra.
Nej, jag ska inte försöka.
Crikey! Det är det enda vi kan säga.
Precis, crikey. Ja, kvalet då?
Kvalet, Q1. Så hade vi ju då att i och med att Logan Sargent inte fick köra sin bil så blev det ju ingen som blev P20. Däremot då så hade vi P19, var det Joe. Sen vidare uppåt då så blev det Daniel Ricciardo, Pierre Gasly och Nico Hülkenberg. Vad största... har du att säga om det här grabbgänget?
Ja, största chocken där är väl Ricciardo. Speciellt med tanke på vad Sonoda sen lyckades kvala.
Ja, verkligen.
Sen visst fick väl inte till sin sista tid. Han var väl utanför någonstans.
Ja, han var ju ute redan i kurva 4 tror jag det var. Som han redan var ganska rejält utanför. Men han fortsatte ju. Men det är ju track limits och det är det som gäller.
Ja.
Jag blev lite chockad ändå att Nico Hülkenberg inte tog sig vidare.
Ja, det är väl nästa punkten. Både att Magnussen kvalade ut honom och att han inte gick vidare. Känns lite ovanligt. Det är nästan lite vana av att se. Han är Q2 och Q3 nu.
Ja, verkligen. Han är ju en riktigt bra kvalare och har visat det under hela förra året framför allt. Men det hela grundar sig i troligtvis att han hade en tid på gång, men att han blev förhindrad att slutföra det varvet för han hade en Perez i vägen.
Ja, just det, som han fick bestraff.
Och det kommer ju senare. Ja. Ja. Det fick ju han en bestraffning för, och det sjukaste är att ingen ens såg det i sändningen.
Nej, jag läste att han fick en bestraffning, men jag minns inte att det hände.
Nej, och jag försökte liksom få video, men så var det ju då att man gick, det var ju Sky Sports som hade tagit och delat det. Men i och med att jag inte är i deras land så kunde jag inte se videoklippet. Så då sa jag, nej, skitsamma. Det var det.
Skitsamma då.
Ja.
Nej. Han fick en bestraffning för det i alla fall, så då måste han ju impidat någonstans.
Ja, precis. Ja, det var i näst sista kurvan. Var det.
Yeah. Okej. Okay. Nej, vidare i P, Q1 menar jag.
Ja, Q1. Vidare i Q2 så var det P15, och vidare uppåt så var det Esteban Ocon, Kevin Magnussen, Valtteri Bottas, Alexander Albon och Lewis Hamilton.
Fick det inte riktigt till för Hamilton?
Nej, jag blev också lite förvånad. För mig ringer det ju lite varningsklockor, om jag ska vara helt ärlig. I alla fall om man är Ferrari, skulle jag nästan säga.
Hur tänker du?
Ja, men det är ju många, jag läser ju väldigt mycket och man ser mycket på Twitter, eller X som det heter numera. Så är det många som skriver, aha, vi ska ta Hamilton till oss och han kan ens inte komma till Q3 och bla bla bla. Det är massa sådana memes som kommer upp och grejer. Men den bilen är ju faktiskt inte jättebra. Och den stora snackisen som jag har hört, det är att Mercedes har gigantiska problem med datan och simuleringarna i fabriken stämmer inte överens med vad verkligheten visar dem. Och det är där de har ett jättebekymmer med.
Nej, för jag läste i någon intervju i helgen att Hamilton hade sagt att det här är nog det sämsta den bilen har varit sen han började köra där. Han var inte alls nöjd med den. Sen kan man kanske undra hur mycket som spelar in, om han orkar bry sig så mycket sitt sista år i Mercedes när han vet att han kommer till Ferrari.
Det är ju sant. Det är ju sant faktiskt.
Men han gick rätt hårt åt den bilen i helgen, intervju, hörde jag.
Ja, gud ja. Det vi kan nämna också är att Alexander Albon tar ändå en P12. Det är ju ändå en bra utgångspunkt för att kunna fighta som de här poängen i P10. Ja,
då kan man ju ändå känna att då kanske det var lönt. Då har vi något att slåss för.
Ja, det vore ju inte bra om han inte ens tog sig ur Q1, men det gjorde han ju, tack och lov.
Ja. Nej, han levererar. Det känns stabil, så det är bra det.
Vidare sen då till Q3, så har vi från P10 och fram till P1 så har vi Fernando Alonso, Lance Stroll, Yuki Tsunoda, George Russell och sen Perez då, som har blivit nedflyttad från P3. Han startar ju då P6. Oscar Piastri, Charles Leclerc, Lando Norris, Sainz och Max Verstappen.
Ja, det är, vi börjar nerifrån, att Stroll kvalar ut Alonso.
Det är inte ofta.
Det är inte ofta, men det hände det. Alonso fick inte alls till sitt sista varv, kändes det som.
Nej.
Halv sekund efter.
Ja, det är ju ganska rejält. Han måste ju ha begått något större misstag faktiskt.
Jo, men det var väl att han var ute i gruset innan, så hans golv blev nog lite förstört.
Ja, det har du nog helt rätt i faktiskt. Nu när du säger det så kommer lite minnesbilder tillbaka i alla fall.
Ja, precis. Så var det nog.
Det jag har skrivit
på åttonde plats.
Ja, det är ju riktigt bra.
Det är ju en total utklassning av Ricardo. Ja,
det är det verkligen. Jag såg faktiskt jämförelsen nu, för det har ju börjat komma upp väldigt mycket memes och grejer och bilder och sånt. Så har jag sett att Yuki jämfört med Nyllet, Nick DeFries, och jämfört med Daniel Ricciardo då i kvalfart, så utklassar han dem båda två ganska rejält.
Ja, okej.
Faktiskt. Men jag såg faktiskt en videojämförelse på Max kvalvarv och Sainz kvalvarv. Mm. Och okay. Sainz är faktiskt med Max. Han är till och med lite före honom ända till när det kommer till kurvorna 9, 10, 11. Och det är ju den här snabba vänsterhögen som är efter den tredje DRS-zonen. Och där tappar han nästan, jag tror det var 4/10 jämfört med Max. Och man kan se då i den videon, så kan man se telemetrin då, när man ser när de gasar och bromsar. Och då kan man se att Sainz är till och med tvungen att bromsa, medan Max, han bromsar ner innan kurvan och sen kör han full gas genom hela partiet. Så det är där det avgörs liksom polvarvet.
Ja, okej. Då har de gått för en helt annan setup då för den sista sektorn antagligen.
Ja, troligtvis. Ja, och sen en liten rolig notering som jag även gjorde, för jag kunde inte hålla mig, men Max tid som han gjorde på 1:15,915 är 0,8 snabbare än förra årets pole.
Ja.
Så det kan man ju se hur mycket snabbare bilarna har blivit.
Ja. Faktiskt.
Förra årets pole var på 1:16,7. Och nu en 15:9. Alltså det är rätt rejält alltså.
Det är rätt rejäl förbättring. Att de ändå kan göra en stor förbättring i samma reglement.
Ja, verkligen.
Det är imponerande att de bara hittade det över ett år. Vad är kvalrekordet på Australien? Jag vet hur det måste de väl ha slagit. Lap-rekord kanske. En 24. Vad kör de på nu? En 15. Ja.
15.
Det är nog gammal dator.
Det måste det nog nästan vara.
Ja, skitsamma. Det var skitsamma. Snabbt i alla fall, kan vi konstatera.
Yeah. Ja, det var det verkligen. Och det var allt jag hade om kvalet.
Ja. Jag har inte heller något mer att säga där. Så vi kan skutta över till racet.
Jajamän. Dra jingen. Nej.
Ja, det är just det vi kör.
Och sen Beyblade-låten. Alltså den är så bra alltså.
Du känner också den igen den.
Ja, alltså jag var slavisk i Beyblade när jag var ung, vet du. Jag köpte såna och jag tog en gammal kruka som morsan hade i koppar och körde med och allting, du vet. Jag var helt galen i det.
Vi skruvade ju ner vår parabol från taket och hade det som bana.
Oh, det är det.
Det funkar rätt bra faktiskt.
Jajamän.
Jaja, men racet då? Då ska jag byta över till den tabben.
Det tycker jag.
Det började ju ganska spännande redan på varv 2. Eller har du något att säga ännu tidigare?
Ja, jag har lite grann. Och det är ju att enligt Pirelli så trodde ju de ju då att det skulle bli en tvåstoppare, i och med att de tog med sig de mjukaste gummiblandningarna C5, C4 och C3.
Ja.
Och det var ju på grund av grainingen framförallt som att det skulle bli då en tvåstoppare, vilket vi gillar, för då blir det lite mer action tycker jag.
Mm.
Och sen hade vi då att majoriteten startade på mediumdäcket, och det var tre bilar som startade på mjuka däck. Det var Lewis, Ricciardo och Joe. Och sen var det en person som startade på hårda, och det var Alonso.
Ja.
Så det var för informationen. Och sen går ju starten.
Sen går ju starten.
Jag trodde det skulle bli som det var på omstarten förra året. Kalabalik i kurva 1.
Ja, det var förvånande. Men det blev det ju inte faktiskt.
Ja, jag skrev så här. Det var. Ja, jag skrev så här då. Starten, städad start. Russell förbi Perez. Alonso halkar ner till P11. Alonso tappade med. Det var det jag skrev om starten.
Ja. Inte så konstigt på hårda däck heller. Nej. Lätt att få upp dem i temp.
Det, nej, det tar ju
i längden, hoppas de.
3-4 varv innan de kommer igång, vet du.
Ja, precis.
Ja. Yeah. Men sen hände ju någonting då. Jag har skrivit från varv 2 till 5, så ser vi då att Sainz kör om Max. Och då skrev jag också då, det kommer bli fight idag. För då, alltså jag var ju helt extas, bara nu kommer det bli sån jädra fight om det här. Men då får vi ett radiomeddelande att Max klagar över att bilen känns lös.
Just det, lös sa han ju först.
Ja. Ja, och sen så skriver jag med stora bokstäver. Det ryker om Max bil. Utropstecken, utropstecken. Jag satt ju i panik. Och sen bara, Max kommer nog DNFa. Och sen, Max är ute. Wow. Det var vad jag skrev på de första 2-5 varven där.
Det... Oh. Ja. Det känns som att det var länge sedan vi hade en bil som bara motorhavererade så. Speciellt med Red Bull i alla fall. Den har varit så otroligt stabil. Men kul att se att den
2022 var det ju senast Max bröt i just Albert Park.
Ja, det var då med. Vad
hände? Ja, det var ju bränslet var det ju. Och det började lukta som fan, så han var ju tvungen att bryta, ställa bilen vid sidan av var det ju. Och bilen började brinna. Så de hade ju en bränsleläcka. Och det här tog ju, jag kan ju säga det, att varenda icke-Red Bull-fan stod väl och hoppade av glädje just nu.
Ja, då, jag fick lite hopp tillbaka i alla fall. Bara, det är ju det här jag önskat om hela förra säsongen. Om man bara tar bort Max, då har vi ju ett championship.
Ja, exakt.
Fick vi äntligen det. Jag är helt säker på när Sainz körde om Max. Jag blev förvånad av det såklart, men jag tänkte det där håller han inte ens ett helt varv innan Max tar han igen.
Nej. Ja, det var min tanke också. Men sen så, i och med att Max klagade över att bilen känns lös, just att den känns lös, det borde den inte göra. I så fall borde den kännas att den understyr mycket i och med vikten och bränslet och allting.
Ja, för i efterhand så sa han ju att det kändes som man körde med en handbroms i hela tiden.
Ja. Så. Och det hela nu då, för nu under dagen idag så har det kommit väldigt mycket rapporter. Red Bull säger att det var problem med höger bromssystem. Och att praktiskt taget bromsbeläggen låg på bromsskivan och vägrade att släppa. Så temperaturen bara ökade och ökade och ökade tills det till slut exploderade. Han hann ju komma in i depågatan i alla fall. Innan vi såg en fin liten smäll med däcket.
Ja, just det. För det trodde ju det var motorhaveri först när det började komma som rök. Det brukade ju vara. Men sen såg man att det kom från höger bak.
Ja, precis.
Specifikt därifrån. Så bara,
ja. Nej, så. Men nu så kommer Bremo och säger att, för de har ju bytt då från, det finns ju två märken som gör bromsbeläggen och bromsskivorna och även då brake-by-wire-systemet som de har. Men de Bremo har sagt att det är inte på grund av vårat utan det är något annat, säger de. Men vi får la se under veckan om det kommer några mer rapporter om det i alla fall. Men vidare då, varv 6-9, då skrev jag: kommer det bli fight mellan Ferrari och McLaren nu?
Ja, det var väl det man satt och tänkte på. Eller i alla fall jag satt och tänkte på, har Perez farten att ta Max kamp?
Det satt jag också och började suga lite på den karamellen. Men sen så ändå då, båda Ferrari-bilarna, båda McLaren-bilarna ligger bra till nu. Har de pace att köra? Mm. Och som du säger, har Perez speeden?
Något som jag började fundera på om det var tillåtet.
Om det var tillåtet.
Titta in Perez. Hoppa ur bilen, in med Max i Perez bil i pitstoppen. Köra iväg.
Det vore något.
En sergeant fast mitt i loppet. Ja,
de rycker bara av en etta på press nummer 11. Ja, men det är Max-bil. Det är Max-bil.
Jag undrar om det hade varit tillåtet. Jag bara byta.
Nej. Jag tror inte det. Inte mitt under racet. För du... Ja, nej, jag tror inte det.
Det är synd, men det hade varit kul att se.
Jag får ju upp den där memen när det är en sån Le Mans bil och så är det byte av förare, så är det en som bara öppnar dörren och sliter
drar
ut, och...
ut honom.
Ja. Det är liksom bara tar honom med axlarna och bara hivar ut honom. Ja. Fort som satan.
Verkligen.
Ja, visst. Nej. Vidare sen här då så skrev jag då att Joe, Ricciardo och Albon går in i depån. Mm. Och sen att Hamilton går in på varv 8. Russell, Bottas och Stroll går in på varv 9. Och vad händer då med Bottas, Christian?
Var det redan där? De
ja.
Misslyckas igen.
Tredje
helgen i rad.
Jag skrev så här med stora bokstäver. Bottas, ja. Mutterproblem igen. Tredje racet i rad.
Ja, det är
och sen alltså jag fattar inte vad de håller på med när det kommer
efter
till
de
där bitarna.
Efter de har gått ut och sagt att vi har tagit väldigt mycket åtgärder för att det här inte ska hända igen.
Det höll i 9 varv på Albert Park. Sen var den körd.
De hade tydligen sagt att det var ett lite annorlunda problem men ändå relaterat.
Ja, precis. Ja, men det är tur att de kan hitta att det är något med muttern i alla fall.
Ja, det är helt sjukt. Att de...
Ja. Vidare här sen då, mellan varv 10 och till 15, så hade vi då på varv 10 så gick Leclerc, Piastri, Yuki och Ocon in.
Mm. Och, intressant tycker jag är att Sainz då innan hade börjat försöka styra sin egen strategi lite som vi har sett han... göra tidigare.
Men jag ska klä
lite mer på teamet. För annars hade de... Undrar om de inte hade pittat Science först. Annars.
Mm. Nej, men jag kände där att jag tror de kommer använda Leclerc som en buffert gentemot de andra. För Science hade ändå börjat bygga en lucka redan där. Jag har skrivit det längre fram här sen, har jag skrivit Science lucka som han bygger under racet. Det kändes som att ingenting kan stoppa Science i det här racet.
Nej, han var ruskigt snabb. Det var bara Leclerc jag undrade där sen om han kunde hota honom i och med att de tog en annan strategi. Men det klär var snabb, men det var Sainz dag.
Ja, verkligen. Vidare här då så skrev jag att Leclerc och Piastri kör förbi Gasly och Hulkenberg. Alltså de bara flyger fram båda två.
Mm.
Och sen Perez klagade över radion att det är dåligt grepp. Och det är ju på varv 13. Och sen så fick vi ju då ett par... intressanta fakta, och det är att, för det var vad Janne sa i sändningen då, och det är att Sainz kör cirka en sekund snabbare än Norris per varv i det skedet.
Ja.
Och sen på varv 15 riktigt. Ja, precis. Och sen på varv 15 så skrev jag att Norris och Perez gick in i depån.
Ja.
Så Perez körde bara 2 varv innan han gick in i depån på grund av greppet då. Mm. Och sen har jag då skrivit vidare varv 16 till 18, så skrev jag Sainz in på varv 16. Yeah, och sen så hände ju någonting på varv 17. Och då är det nästa stora rubriker som sker, och det är att Hamilton får ett motorhaveri.
Mm, just det.
Ja. Den såg inte jag komma i alla fall.
Nej. Det kändes som det var väldigt mycket haveri helt plötsligt denna helgen. Efter att ha sett oerhört stabila bilar i många år.
Så bara, ja, gud.
Skönt att det fortfarande kan vara lite så.
Ja, men faktiskt. Då är det liksom att bilarna inte är liksom... Nej, alla bilar är snålt inställda. Vi kommer aldrig liksom få några motorproblem. Det är ju typ den känslan man har haft med Max. Att han inte har haft ett enda motorproblem i typ 2 års tid.
Så. Typ bara pinbilarna som har gått sönder. Annars har det känts stabilt hos alla.
Ja, men precis. Och det, sen måste man faktiskt ge cred till Hamilton. För hans bil går ju sönder ganska tidigt den raksträckan med DRS. 3:e DRS-rakan. och att han ändå har den sinnesnärvaron att kunna leta efter en glugg efter kurva 9-10 och mellan 10 och 11 där så är det en liten raka. Och där lyckas han hitta en lucka, så han gjorde ju det jävligt bra att inte parkera bilen mitt på banan liksom.
Mm, ja, verkligen. Det behövdes ju bara vara en virtual safety car där och sen var det ju överstökat. Så det var snyggt.
Precis.
Ställ inte till det.
Och då gick ju Alexander Alonso går in och kom ut på P5, så det gynnade ju honom ganska rejält då. Trots att han ändå startade på de hårda där då.
Och Sainz som ville gå lång. Yeah. Hade han bara väntat ett par till så hade han det ju inte, men han hade kunnat tjäna mycket.
Ja, det hade han verkligen. Då hade han fått den, då tror jag faktiskt att han hade gjort, alltså som Max dragit ifrån är riktigt rejält och haft en stor glugg till de andra faktiskt.
Ja, verkligen. Nästan kunna göra en sista varvet, snabbaste varv om man ville.
Exakt. Vidare varv 18-23 så skriver jag Ferrari i topp, följt av McLaren. Perez går om Stroll till P7. Perez tar Russell på utsidan av kurva 9. Den är lite vågad tycker jag. Men det gjorde han.
Jag inte, men...
Det är ju det snabba partiet där de ligger typ i 230 km i timmen. Mm. Den på baksidan där. Och då fick man höra ett radiomeddelande från Russell att that car is a rocket ship.
Just det. Det var där det kom. Ja, men det minns jag.
Det var no shit, Russell, vi vet. Nej, men ändå. Perez, det har ju kommit nu i efterhand. Har det kommit rapporter om, eller rapporter. Helmut Marko hade gått ut och sagt att Perez hade skada på sitt golv, för han hade gått på curbsen lite för hårt. Uh-huh. Och därför han inte hade samma speed som han borde ha haft.
Ja. Yeah.
Men det var det. Vidare från varv 24 till 29 så kändes det lite statiskt nu. Perez jagar Alonso. Hülkenberg är i kapp Albon som är P10. Perez går om kurva 9 på varv 27. Sainz gör ett riktigt bra jobb har jag skrivit. Byggt en lucka på 5,5 sekunder.
Mm. Ja, han kändes otroligt stark när det gäller att bara hålla huvudet kallt och pumpa in varv.
Ja, men precis. Alltså hålla sig konsekvent. Att hela tiden kunna hålla samma pace liksom.
Precis.
Vidare varv 30-34. Albon och Ricciardo har varit inne i depån utan att vi tänkte på det. Inte ens Janne och de reagerade på det.
Nej, det missade jag också.
Ja, Sainz lucka har ökat nu till 7,3. Och det ökar snabbt för han kör låga 21-tider, vilket är väldigt snabbt. Norris är cirka 1,2 bakom Leclerc. Och att Sainz börjar närma sig nu folk som han måste börja varva. Och det kan ju ta lite tid ifrån honom, men det gjorde det faktiskt inte, utan han lyckades ta sig förbi utan att tappa någon större pace liksom.
Ja, det kan ju vara ett lotteri där ibland, men ja, han hade ju också lite space ner till Leclerc.
Ja, man hade en perfekt lucka för liksom dels skydda sig mot en undercut, men även om det skulle bli en virtual safety car så skulle han ändå, om han skulle gå in, eller en safety car då, om han skulle gå in så skulle han komma ut liksom väldigt nära in på den bakom i så fall. Eller om hela fältet skulle in, så hade han ju hade han liksom den fördelen.
Han hade kunnat ta ett depåstopp, komma kanske 10 sekunder bakom och antagligen trycka sig förbi ändå.
Ja, men precis. Däck,
ifall det hade behövts.
Ja. Vidare på varv 35-39 så har jag skrivit Leclerc går in på varv 35. Kommer ut direkt framför Perez och Alonso. Det tror jag var väldigt viktigt för Leclerc att inte behöva fighta sig mot de två.
Ja, verkligen.
Och Perez går in på varvet efter. Alltså på 36 då.
Mm.
Sen så har vi Hülkenberg och Joe går in. Och Joe får ett motorstopp i depån.
Ja, var det som hände?
Ja, det är ju skrivet. Sen om det var det har jag inte 100% koll på. Men det lät som att bilen inte var igång när kameran väl kom fram därvid.
Ja, nej, just men, det. Ja. Det lät så som den var avstängd.
Ja.
Jo, det minns jag när du säger det. Jag undrar vad fasen som hände där då. Om det är det han som har gjort något fel då, om man säger så. Eller är det bilen som har stalat av okänd anledning?
Bra fråga faktiskt. Det vet jag inte. Jag har inte läst någonting specifikt om det heller. Hade det hänt en Ferrari-bil så hade du skrivit om det direkt. Men Steak ja, är väl inte högst upp på nyhetstablåerna, om man säger så.
Nej, nyhetsvärdet är kanske inte så högt. Så.
Nej. Vidare så har jag skrivit att Jocke gick in i depån. Hülkenberg försvarar sig riktigt hårt mot Alexander Albon. Och Albon blev ju jättearg och skrek över radion praktiskt taget att det där är riktigt farligt.
Ja, var det det?
Om jag ska vara helt ärlig så tycker jag faktiskt inte att jag ser något fel i det. Han gör en snabb rörelse innan han börjar bromsa. Hade han gjort det när han bromsar så är det ju absolut inte okej.
Nej, det är klart. Jag för mig också att jag tyckte inte situationen var så illa. Jag såg det.
Nej. Jag håller med dig faktiskt. Jag tyckte inte att det så jätte. Men vi såg ju att Albon tappade väldigt mycket pace där. Han tappade ju rytmen verkligen riktigt rejält och kunde inte komma i kapp praktiskt taget sen efter det. Sista jag skrev där på varv 39 att Piastri bromsar på sig i näst sista kurvan.
Ja, just det.
Och sen så varvet efter nu då, för nu är jag inne på varv 44 till, eller 40 till 44. Och då skrev jag Piastri in i depån varv 40, Norris in varv 41. Ferrari kallar in Sainz på varv 41 och han har en lucka på 26 sekunder, så han har ju praktiskt taget ett fritt depåstopp.
Ja.
Alonso går in varv 42 och sen är det lite kamp mellan Albon och Magnussen.
Just det.
Mm. Vidare varv 45 till 49. Magnusson går förbi Albon. Russell går in på varv 46. Och sen så är det ju lite fighting här nu då om vem som ska ha snabbaste varvet. För det byts fram och tillbaka. Sainz tar snabbaste varvet. Sen är det Piastri som hade det. Och sen Norris. Och sen fram och tillbaka lite grann där. Sen så har jag skrivit att Sainz har en lucka på 5,5 sekunder. Och att Gasly får en 5 sekunders bestraffning för att han korsade pitlinjen i utfarten.
Jaha.
Jajamän.
Ja, okej. Visade de det i sändningen?
Ja, jag för mig vi fick se en snabb repris på det. Och det är ju att du har en heldragen linje. Sen har du en sträckad linje. Han svängde ut med hjulparet precis innan den sträckade, så han var på den heldragna linjen. Och den linjen får man ju inte korsa för att bilar som kommer ska kunna liksom ta sig förbi, eller du ska inte komma ut och bara kunna svänga rakt ut i banan. Liksom. Så de måste ju hålla sig där en viss sträcka.
Det är som en påfart i motorvägen. Du kan inte bara svänga ut direkt i början.
Exakt. Och sen vidare varv 50 till 58 har jag skrivit. Så det är de sista åtta varven.
Det händer lite roliga saker.
Nu börjar det hända grejer. Norris tar snabbaste varvet på varv 50.
Mm.
Och nu är det väldigt statiskt, skrev jag. Och sen så lite kamp mellan Russell och Alonso om P6.
Ja, det var väl egentligen den enda kampen som skedde på fältet. Där i slutet.
Amen. Amen. Och sen säger Sainz över radion att däcken inte känns bra. Dock har han faktiskt en lucka på 3,8 sekunder till Leclerc med 3 varv kvar. Leclerc tog snabbaste varvet på 1,19 sekunder och 813 blev det.
Mm. Han slutade ändå bara 2,3 sekunder efter. Det var inte så, så mycket som jag trodde då.
Ja, nej, det var rätt så tajt där.
Det kändes som Sainz försökte pusha hårt i början av stinten på sina nya däck för att få bygga upp lite gap där.
Ja, jag tror det var det. Han ville ha en säkerhetslucka gentemot Leclerc, tror jag faktiskt där.
Mm.
Och sen så skrev jag sista varvet och sen så skriver jag också med stora bokstäver Russell in i muren på sista varvet.
Han gör det igen.
Han gör det igen. Singapore repris.
Jajamän.
Fast vi fick inget. Vi fick ju inget no! Skrikande ifrån honom, så det var ju Singapore. Men däremot fick vi ett väldigt roligt radiomeddelande som läckte ut sen.
Ja.
Och har du hört det?
Ja.
Vad han säger.
Du menar Russells radio?
Ja, Russells radio.
Ja, red flag.
Ja.
Jag tycker det är lite läskigt nästan, för han låter ju genuint chockad.
Han både chockad och väldigt, väldigt, väldigt rädd i och med att han är ju bilen är ju vinklad i och med att bakdäcket också går ju sönder.
Ja.
Så hela bilen lutar ju på vänsterkanten, så han ser ju inte om det kommer någon överhuvudtaget.
Nej. Och det är en av de snabbaste partierna han ligger mitt på banan.
Jajamän, det är ju utgången precis innan den tredje DRS-raken där är det ju. Så det, och det är ju ett högfartsparti verkligen, alltså den kurvan drömmar ju på. Jag har ju spelat F1-spelet och där håller man, bromsar ner lite grann, men sen så håller du full gas igenom, så det är ju verkligen ett snabbt parti. Och det var ju där Albon kraschade förra året, var det va?
Jaha.
Vi hade ju en krasch där och det kom ut massvis med grus var det som kom ut där, har jag för mig.
Ja.
Och sen så har jag skrivit då inom parentes, så har jag skrivit Alonso fick 20 sekunder straff efter racet. Vad tycker du om det, Christian?
Ja, det är kul, för de har ju sagt att de ska sluta med sådana små 5 sekunders penalties för saker och ting. 20 sekunder känns ju väldigt mycket istället.
För inte ens en kontakt.
Nej, det är ju kanske det som är det mest intressanta. De måste ju ha kollat på telemetrin och sett att han har bromsat alldeles för tidigt jämfört med alla andra varv eller någonting.
100 meter visar telemetrin. Jag har själv sett videos på det. Så han bromsar, eller bromsar gör han inte. Han tar och släpper gasen och väntar lite längre. Och sen bromsar han för att sen gasa, för att han vill ha en bättre utgång. Men han har inte gjort det på hela racet. Och det är det som gör att det är väldigt ovant.
Jag kan tycka det är lite... Ja, för även om han gör det för att lura Russell, så vet jag inte om det är liksom värt en bestraffning. För att han får 20 sekunder nu, det är ju bara för att det blev en så stor olycka som det blev.
Mm.
Om Russell inte hade krockat och bara hade gnällt lite på radion, han hade ju aldrig fått en 20 sekunders penalty då.
Nej, jag är helt inne på det. Och då dömer de ju så som de säger att de absolut inte ska göra. Nej, det är att de dömer av konsekvensen av handlingen och inte av handlingen.
Nej, verkligen. Jag håller med. Men jag tror verkligen inte att han hade fått en penalty annars.
Nej, nej, jag är helt inne på ditt spår. Jag tror heller inte att han hade fått en bestraffning. Om inte Russell hade kraschat där, faktiskt. Nej. Jag har sett lite olika så här kortvideos när de gör jämförelser med den här incidenten och kontra 2021 på Jeddah. när Max gör sin break check.
Ja.
Mm.
Vad händer då?
Ja, det är ju när det var ju 2021 i titelfighten mellan Max och Hamilton. Det är ju då när han släpper ju på gasen för han vill ju att Hamilton ska köra om honom. Så ja, innan ja. DRS-punkten ja, mm, på Jedda ja. I kurva 27, ja, den sista kurvan där. Och till slut så står han ju på bromsen för att han vill att han ska komma förbi och då så kör Hamilton in i honom.
Ja.
Och ser man på telemetrin då i den videon som den här kortvideon, Max har liksom den här långa sträckan medan Alonso har typ den här lilla korta. Alltså det är, de går ens inte att jämföra. Max nej, fick en 5 sekunders för den medan Alonso får en 20 sekunders för den här. Så jag är faktiskt inte inne på att det ska vara en 20 sekundare, men sen, jag är ingen domare, men jag tycker det är ett väldigt hårt straff. För det här, de säger ju det är en drive-through penalty. Och det har vi ju inte sett på evigheter känns det som.
Nej. Men det jag tycker är roligt är att resultatet av detta är att det är fortfarande en sjätte och en åttonde plats för Aston Martin.
2 poäng tappar de ja, på den. Men så jag tror det är
de
därför.
De har en Mercedes ute också.
Yep.
Så de tjänar ju inte mot dem.
ja det kan, så kan man ju faktiskt se det också. Och jag tror det är många som har sagt det här nu då på olika videoklipp jag sett på YouTube. Att det här är en av anledningarna till att de inte protesterar Aston Martin. Mm.
Ja.
Och det är för att det rör sig bara om 2 poäng.
Mm.
Så det är vad det är.
Ja. Men vad tycker du om rödflagg då? Hade du velat
i det läget?
Mm.
I det läget så hade jag nog velat ha en rödflagg direkt, ja. Mm. I och med att bilen står mitt i vägbanan i det partiet, då hade jag faktiskt velat se en rödflagg. Men i och med att det sker på sista varvet och att Carlos Sainz är ju redan före honom, har jag för mig, va? Så det är ju inte lång tid innan det väl har blivit målgång, så jag kan fatta varför de då gulflaggade först allting då. Men, ja. Men sen så tar ju verkligen allihopa, man hör många olika radiomeddelanden som man har hört i efterhand och allting, att det är många som frågar är han okej, okay? Liksom, ja, nej men han säger att han är okej och allting, och de kör väldigt lugnt förbi där sen i efterhand. För hade det här hänt med alltså låt säga 5 varv, då är det ju inget snack, det ska vara en rödflagg direkt. Den ska ju upp snabbare än vad man kan säga rödflagg liksom.
Absolut. Det är ju lite, ja, det är ju antingen rödflagg eller virtual safety. För virtual safety ja. Kan de ju ändå få ut direkt på.
Ja, exakt. Också, och då ska liksom, de ju sakta ner direkt. Ja, ja. Exakt.
Men jag är också inne på ditt spår. Jag hade gärna sett en rödflagg så fort som möjligt. Mm. Och sen hade de väl kanske fått köra det sista var bakom en safety car eller något.
Ja, liksom. Bara exakt. Det hade inte gjort mig någonting. Skedde. Nej.
Nej.
Sista raden som jag skrev det var att Carlos Sainz vinner och Ferrari tar en dubbelseger.
Mm.
Mm.
Ja, det ska de vara väldigt glada för i såna här tider tycker jag.
men det tycker jag med faktiskt. Alltså, jag tycker nästan vi kan börja ta bort den här ska jag jinxa det här nu? Det är frågan. Men att ta bort clownstämpeln på Ferrari faktiskt. För jag tycker inte de gör ett enda misstag under det här racet faktiskt.
Nej.
Ingenting strategiskt. Ingenting i depåerna. Ingenting av förarna. Utan det här var en riktigt, riktigt bra racehelg för deras skull faktiskt.
Ja, nu var det ju länge sedan de fick en clownstämpel känns det som. Men det märks ju kanske allra tydligast när det blir ett sånt här lopp och det står så många poäng på spel och de kan ta en 1-2. Att de gör det precis. Så bra. Det visar på att de har kommit rätt långt. Kanske.
Ja, verkligen. Är det Fred Vasseur som har lyckats styra det här skeppet lite mer åt rätt riktning kanske?
Ja, jag tänkte precis hylla Fred Pasteur, men det kan det vara.
Det kan vara så.
Jag vet inte hur mycket han har varit inne och pillat med ledning och allt möjligt, men jag kan ju hoppas att det är men nytt för Ferrari.
Känns det inte som att de är, alltså vi har ju inte hört några question. Vi har inte hört några plan E. Liksom, nej, vi har inte hört liksom några sådana meddelanden. Ja, utan det känns som att de har nu fått lite mer ordning. De är lite mer bestämda i vad det är de ska göra och så vidare. Ja, men det är betryggande för alla Ferrari-fans faktiskt. Och jag ser ju faktiskt Ferrari som den största utmanaren gentemot Red Bull faktiskt.
Mm. Ja, det känns ju verkligen som de är det givna andra teamet just nu.
Mm.
Sen tycker jag det
är... I och med den här dubbelsegen så är det faktiskt så här att i konstruktörsfighten så har Red Bull 97 poäng, Ferrari 93. Ja. Så det skiljer bara 4 poäng, så det är ju, det är positivt tycker jag för det här mästerskapet.
Det ger väldigt mycket med en 1-2.
Mm.
Låt säga vi får ett gäng lopp där Verstappen vinner, men Sainz och Leclerc är 2 och 3.
Ja.
Alltså det är ja, ju, men, det är ju då, ett titelrace för Ferrari.
Ja, och då måste Perez vara 4:an. För är han inte 4:an, då förlorar Red Bull poäng till Ferrari.
Ja.
Det är det ju.
Nej, det kan förhoppningsvis så kan det bli ett kul i alla fall Constructors Championship.
Ja, jag håller faktiskt tummarna för det, för visst, vi har haft två gigantiska framförallt förra året gigantisk dominanssäsong deluxe, som jag tror och hoppas att vi aldrig mer får se, där Red Bull liksom total dominerade allting. Men nej, det här känns positivt inför kommande racehelg som är Japans GP.
Åh, det är Suzuka redan nu.
Jajamän, den är flyttad fram tills nu.
Det känns jättetidigt. Är inte det svinkallt där borta då?
Ge mig en sekund så kan jag kolla vad det är för temperaturer just nu.
Tänk så blir det snö liksom. Det hade varit ett kul att titta på dubbdäcken.
Prata inte om snö. Sambo var och handlade och kom hem. Och så bara, har du sett det ute? Vadå? Det har börjat snöa. Bara, nej, lägg av. Jag orkar inte mer.
Ja, det är så konstigt väder. Vår väder börjar handla här om dagen ju.
Jag kan ju säga så här, i Okinawa, det är ju en liten ö söder om Japan, alltså fastlandet Japan, så är det 22 grader just nu.
Ja, det är så pass ändå.
Mm, och klockan är 6:30 på morgonen där. Jag har det i min iPhone, så har jag vädret för min plats då, Sunnesbrunn. Sen har jag Las Vegas, Bora Bora och Okinawa inlagt.
Är de tre ställena?
Ja, men det är liksom Las Vegas, dit vill jag någon gång. Mm. Då vill man ju veta vad vädret och sånt är. Och sen så har jag Okinawa, för det är också ett så här drömresmål som jag vill göra. Och Bora Bora, ja, men det är drömmarnas dröm att åka dit.
Ja, det låter härligt. Hur varmt är det i Bora Bora nu då?
I Bora Bora är det 28 grader.
Ja.
Och klockan är 11. 11 är klockan på dagen.
Där skulle man sitta.
Ja, det har varit nice.
Ja.
Jaha, ska vi dra lite principer?
Vi får la köra dem. Ja.
Hur du? Principer?
Principer?
Nej, han är så härlig, Anton, alltså.
Ja.
Veckans podd för lite. Ja, lite faktiskt. Krya på dig, Anton. Jag hoppas du och familjen blir friska snart. Det är aldrig roligt när hela familjen mår dåligt. Så vi lider med dig.
Vi ber för dig. Men yep. Veckans poddmiförare.
Jajamän.
Vad har du skrivit?
Jag har skrivit Daniel Ricciardo.
Ja.
Och sen med en fråga efter.
Okej.
Okay. Och den frågan lyder: är karriären död? Nu, alltså, nu är det motorsågen fram här.
Nu är det motorsågen fram.
Ja, gud.
Alltså det känns ju inte bra när han på sitt hemma-GP bara havererar totalt. Mm-hmm. Han kan inte leverera någonting.
Ja, men startar 18. Startar 18.
Ja, han lyckas inte riktigt åstadkomma något framåt här.
Nej. Och Yuki tar en P7 och får 6 poäng. Det är... Men det har ju faktiskt kommit uppgifter under den här måndagen som vi spelar in. Mm. Och det är att Helmut Marko har satt ett ultimatum gentemot Daniel Ricciardo.
Okej.
Okay. Han har 2 race på sig.
Oj.
Att visa någon som helst förbättring. Annars kommer Liam Lawson att få kastas in.
Vad har du hört detta?
Vad jag har hört detta?
Jag hoppas se. Det är en säker källa, för det blir ju riktigt spicy att kolla på loppen framöver i så fall.
Vi ska se.
Jag har ju också från okänd källa hört att Helmut Marko är väldigt förtjust i Tsunoda.
Ja, så, det kan jag säga faktiskt att det har jag också hört. Ska vi se vad jag har det kontot. Det är
kan vi bara RBR prata lite om Tsunoda. Det känns ju som att han har fått lite väl många chanser. För han var ju inte bra i början i Toro Rosso eller vad de nu hette när han började.
Ja. Yeah.
Känns som att han har fått ganska många chanser om man jämför med De Vries till exempel.
Ja, faktiskt. Men det
han
känns
har inte börjat leverera för en typ nu.
När jag går in på X och läser på RBR Daily, alltså det är nyheter om Red Bull Racing. Chockad att jag följer den, va? Så enligt en vem det här nu är, någon nya zeeländare eller någonting, står det här att Daniel Ricciardo has reportedly been given an ultimatum. It is said that if Daniel Ricciardo fails to improve over the next 2 races, Liam Lawson will replace him at RB for the remainder of the season.
Mm. Yes, och är det om det stämmer.
Ja, om det stämmer.
Det är enorm press på honom.
Det är från en nyhetssida som heter NZ Herald. .co.nz. Ja. Men i alla fall, de har rapporterat om det där på RBR Daily, och den är faktiskt en ganska bra uppdaterare på nyheter när det kommer till just Red Bull Racing. Ja. Bland annat så kom det upp en det kom faktiskt en väldigt intressant grej på, nu spinner vi iväg lite här då, men ändå.
Ja, men det är kul.
Och det är att under Japans GPs första träning så kommer inte Daniel Ricciardo att köra sin bil, utan han kommer låna ut den till Ayum Iwasa.
Mm.
Så det är kul. En F2-förare som kommer få köra.
Mm. Det är inte så ovanligt dock. De har väl ett gäng gånger de måste fylla in någon annan förare i FP1.
Och varför inte göra det just för att vara schyssta mot Honda och låta Iwasa köra just i Japan. Ja.
Nej, det är nog en bra idé.
Men min fråga är ju då, vilken poddmiförare har du, Christian?
Jag har faktiskt inte skrivit Ricardo, men jag var lite inne på honom. För mig så är det för mig går den till Logan Sargent faktiskt.
Han fick ens inte köra.
Och du inte ens får köra. Då har du inte så högt förtroende i ditt team.
Nej, ja, jag kan faktiskt köpa den. Jag köpa det.
Så det stod med att också... en förare som inte ens fått chansen att prestera eller någon som fått chansen men inte lyckats.
Ja, precis. Nej, jag kan faktiskt hålla med där.
Men, och sen har vi nästa punkt. Jag tycker båda de förtjänar titeln.
Ja, ja faktiskt. Vi delar den till de båda faktiskt.
Mm.
Veckans enda förare med principer.
Mm.
Veckans får du enda säga förare. Först. Ja, veckans enda förare.
Ja. Ja. Det känns ju dumt att inte säga Sainz, för han gör ju ett fantastiskt jobb. Jag var lite inne på Tsunoda också, men det jag tycker inte riktigt kan jämföra sig med vad Sainz åstadkommer denna helgen.
Nej, om jag ska säga så här, jag har skrivit Sainz, och tar vi tillbaka hur hela hans säsongstart har varit.
Mm.
Innan de ens har dragit igång säsongen så får han meddelandet att Lewis Hamilton ska komma till Ferrari 2025. Ja. Så du kommer inte ha en sits. Han kommer på podiet i första racet. Han är tvungen att stå över andra racet på grund av att han har en blindtarmsinfektion. Mm. Han kommer tillbaka och ska köra i Albert Park. Och han gör det praktiskt taget kirurgiskt.
Ja,
och tar liksom en P2 i kvalet, och sen så tar han Max efter tre varv, och sen visst, Max får sina problem, men han har ju liksom ändå, vad blir det, 55 varv kvar att genomföra. Att han ändå kör så pass bra, håller speed, ökar sitt gap, bra pitstops, inga misstag, ingen speed, ingen pitlane eller någonting, utan han kör riktigt, riktigt bra. Sen blir han ju också även driver of the day med en procent på 38%.
Mm. Vem var tvåa där då?
Jag tror det var Norris, tror jag det var. Ja, om jag inte är helt ute och cyklar.
Nej, jag tycker det är imponerande också efter, alltså i ett team där du inte ens räknas som den bästa föraren. Liksom. Mm. Och där teamet också räknat ut dig. De satsar på deras golden boy Leclerc.
Yeah.
Att göra det så självklart som man gör denna helgen. Det är kul att se.
Men, precis.
Men det kanske, alltså, det kanske är någon press som har släppt efter han vet att han inte behöver oroa sig för något kontrakt i Ferrari eller så. Eller att han bara vill visa dem att jag är bättre.
Han gör det
någonting
här till.
Någonting verkar ju ha vaknat till.
Han gör en sån till dem. Ett stort jävla långfinger sätter han upp åt dem. Bara, ja, nej, men vill ni värva någon som inte ens kan ta sig till Q3, så visst, fine, men jag vinner åt er i alla fall. Jag är den enda som har vunnit nu på 2 år.
Precis.
Så,
snyggt gjort av Sainz. Han kan prestera när det gäller.
Absolut. Jag tycker han gör det riktigt, riktigt, riktigt bra. Alltså. Välförtjänt av den titeln.
Håller med.
Mm. Veckans sändningshöjdpunkt då?
Ja, här har jag missat att skriva ner något. För jag försöker minnas, så jag kan inte hitta något kul heller. Så har du något så får du gärna uppdatera mig.
Jag har skrivit så här. Veckans sändningshöjdpunkt är väl för alla icke Red Bull fans Mercedes fans så är det väl när Max bröt. Men sen har jag även skrivit då att inom parentes, men dock så bröt ju båda Mercedes bilarna så ja, kanske lite karma tillbaka till alla Mercedes fans som skrek högt där när Max
dubbelkarma
blev det väl. Men faktiskt, jag har skrivit lite ifrån ena träningen som jag tyckte var lite kul. Ja. Det var just i FP3 så sa ju Bono till Lewis att vi är just nu 1,5 sekunder bakom Max. Mycket är på rakorna. Mm. Då svarar Lewis 1,1 sekunder på rakorna, och då ska man ha i åtanke att Max är på medium och Lewis är på soft.
Ja.
Så han var ju, han lät liksom helt bara, men vad fan ska jag hitta den här tiden? Alltså han var ju helt uppgiven. Ja, men sen sa jag faktiskt den. Nej. Och sen så tog jag faktiskt och skrev en som jag tyckte var ännu roligare. Och det är... nu ska vi se vad jag skrev den. Det var ju... Vänta, jag har skrivit den längst ner här tror jag.
Nu går scrollfingret varmt.
Nej, här. Och det är ju Piastri som pratar med sin ingenjör, så säger han ju då på i FP3. Det är en P3 med en lila sektor 1. Och då svarar Piastri med, ja, det är otroligt. Tänk vad man kan göra när man inte, eller när man slutar vara en idiot i första kurvan. Den tyckte jag var skitkul. Jag satt och fnissade ganska rejält åt den.
Ja, den var bra. Jag får börja kolla på träningarna så man kommer
lite roligare där. Sen så, om det ska vara en sändning höjdpunkt eller inte, men den sändes ju inte i den svenska sändningen, men hade man onboard kameran på Russells bil då, så är det ju när han kraschar och han skriker liksom red flag. I'm in the middle of the track, red. Det är inte jätteroligt eller sändningshöjdpunkt, men ändå något ovant som man inte hör så ofta, att någon skriker efter en röd flagga.
Nej. Jag har, men man förstår ju kommentarer ändå, folk som tror att han skriker efter röd flaggen, för då gäller ju resultatet från
varvet innan.
Och då hade han fortfarande varit i poängen.
Ja, det har inte jag ens tänkt på.
Men med tanke på hur chockad han låter och hur stressad han låter, jag tror inte det är det som går igenom hans huvud just då.
Nej, jag tror det är att han är panikslagen för att han är mitt i banan. Bilen är vinklad så han ser inte om det kommer någon. Och skulle någon komma och köra på honom där, då flyger han som en vante, vet du.
Det är också så de senaste dödsfallerna skett i open wheel racing. Man blir T-bonad som det kallas, inkörd i sidan.
Exakt.
Så det är ju livsfarligt, har vi ju sett.
Ja, verkligen. Men nu tar vi veckans clown. Har du skrivit något på den?
Ja, jag har skrivit två faktiskt.
Oj!
Nu känns det ju lite synd att bajsa på Russell när han ligger där mitt i banan. Men jag tyckte det var kul att han gör exakt samma misstag igen.
Ja.
Men jag tycker ännu större clowner är ju såklart Sauber, som för tredje helgen i rad nu lyckas att fucka upp den här julmuttern.
Jag har faktiskt skrivit så här. Jag sa det förra veckan, eller förra avsnittet, men jag belyser det igen. Steak och deras muttrar, löste. Bara löste, har jag skrivit. Alternativt så har jag skrivit.
Det hade varit kul att se en technical breakdown av vad det är som faktiskt går fel där, för det kan ju inte vara... Ja. Nej.
Men alltså, muttern har bara 2,5 varv. Det är ju inte så att det är liksom jättemånga gängor i, utan det är bara 2,5 gänga. Så det är ju inte mycket den ska skruvas på.
Nej, det känns weird. Det hände där, men de har tagit över Ferraris clown pitwall där, känns det som.
Det har de verkligen.
Ja.
Sen har jag skrivit också en alternativt veckans clown, och då känner jag lite att jag har skrivit Mercedes-teamet. De såg väldigt vilsna ut hela helgen, om jag ska vara ärlig.
Just med
de kändes inte bra i träningarna. Russell tar sig ändå till Q3, det måste man ge honom. Han kör lite bättre, men frågan är ju som du sa också, har Hamilton ens motivationen när bilen är dålig? Det är en bra fråga. Men jag tycker liksom de hade väldigt mycket snap oversteer, alltså att bakänden kliver ut när de ska liksom dra på. Framförallt i kurva 1 var både Russell och Hamilton väldigt mycket på gräset istället för på asfalten. Så de känns väldigt vilsna faktiskt.
Ja,
tyvärr.
Jag hoppas de kan hitta rätt någonstans, men nu känns det som att det har varit lite dåligt i inledningen av de senaste säsongerna för dem.
Ja, de känns vilsna, men det är ju som jag sa där att det som ryktas om då, det är att det de ser i simulatorerna och i datan stämmer inte överens med den datan de får i verkligheten när bilen körs på banan. Och det är ju ett gigantiskt problem om det är så.
Ja. Hur som helst så går det inte bra för dem just nu. Så.
Nej. En liten snabb sammanfattning då. Vi sa ju det innan att Ferrari tar nu upp kampen emot Red Bull. Det skiljer ju endast 4 poäng i Constructors. Mm. Och sen faktiskt om vi tittar på Drivers så skiljer det ju faktiskt bara 4 poäng mellan Max Verstappen och Charles Leclerc.
Jaha. Det gör så mycket. Max. Och DNF-a en gång.
Jajamän. Nej, Max har 51 poäng och Charles Leclerc har 47. Sen har Perez 46 och sen Sainz 40.
Ja, det är ju tidigt i säsongen så det kommer inte skilja många poäng. Men
nej.
Tänk om det är lite tekniska problem och sånt framöver, då kanske det är en jämnare säsong. Det blir nog svårt.
Inte för Red Bull-bilarna bara, så är jag nöjd.
gärna för Red Bull. Ferrari får gärna vara där uppe.
Nej, men vi behöver en fight för att jag vill inte se en 2023. Jag vill inte det. Visst, jag älskar Red Bull. Jag håller på dem riktigt stenhårt, men jag vill inte se när någon bara totalt dominerar allt och alla.
Nej. Jag vill bara se bra racing. Lite fight. Så länge det är jämnt så är det inte så noga vem som vinner för min del.
Exakt. Men, har du ett slutbetyg då?
Ja, det skulle vi också ha. Jag funderar på hur mycket det gör att Max inte är med och slåss där.
10 av 10.
Ja, men precis. 11 av 10 där omkring.
Nej, ja,
men,
ja.
Alltså i övrigt så var det inte så jättespännande battles på banan tycker jag. Det känns som det var ganska
statiskt.
Ganska stabil körning. Ja, ganska statisk körning är ett bra ord.
Ja.
Men en 7 av 10 i alla fall.
Mm.
Sätter jag gärna. Vad har du sagt?
Jag har skrivit 6 av 10.
Mm.
Så det är vad jag skrev. För jag kände att hade det varit så att Max hade varit kvar och han inte hade haft ett bekymmer och Sainz drar om och sen det blir en fight de två emellan.
Mm.
Det hade kanske kunnat vara så. Men det vet vi aldrig och det kommer vi aldrig få ett svar på. Förrän kanske i Japan.
Ja, det var så synd att vi fick att det inte dröjde några av till i alla fall. Det var kul att se den fighten fortsätta lite.
Verkligen. Jag hade verkligen tyckt om att få se det. Det hade varit jättekul.
Men förhoppningsvis så får vi fler sådana.
Ja, vi får hålla tummarna för det.
Det gör vi.
Amen.
Vi har ju lite annan racing om inte du har mer på F1.
Nej, jag är färdig med F1.
Färdig med F1. Om vi går in lite snabbt i IndyCar. Så,
det kan vi göra.
Hade ju varit svårt att missa nyheterna i Värnamos medier. Det har ju varit en liten speciell helg i IndyCar för det är ju det är ett lopp som inte ingår i poängställningen i championshipet.
Jajamän.
Utan det står istället typ $1 miljon på spel.
Jajamän.
Och så hade de delat upp fältet i två delar då. Och varje del körde ett kval och ett heat race för att avgöra starten till sista racet då.
Jajamän.
Och Felix Rosenqvist tog pole i ena gruppen och vann även heatracet i den gruppen senare. Vilket gjorde att han till sist så hamnade han på en tredje plats i det här final racet då där de bara är 12 bilar och kör, vilket gav honom $250,000 tror jag det var.
Japp, stämmer bra.
Ett litet klirr i kassan.
Det kan
Alex Palou var dock svårt att ro på. Han Tog hem det lika enkelt som att han
gamla former. Ja, men exakt. Nej, men alltså
han sa att han hade precis blivit farsa, så han ska lägga de pengarna på blöjor nu.
Ja, varför inte? Han får nog ett rätt många paket skulle jag tro. Ja, med de pengarna. Nej, det men om man ska säga, om man ska säga någonting så faktiskt det Felix gör är ju riktigt riktigt bra. Han kör alltså för ett litet team i IndyCar.
Ja, det är väl det vi har varit oroliga för inför säsongen, att han kör ju med Shank Racing. Han har ju gått ner sig i team, får man väl ändå säga. Och att han ändå börjat den här säsongen så otroligt bra. Det,
ja,
det känns lovande.
Jag är jätteglad för Felix skull, för han hade det faktiskt ganska så tufft i McLaren. Men jag sa ju faktiskt, han trivs ju i Honda-motorn. Det kan ju vara det lilla som gör någonting. Men det känns också som att de har träffat väldigt bra med setup och allting. Och de har ju samarbete med Andretti-teamet.
Ja.
Och det är ju ganska...
Nu, i alla fall.
Han presterar. Han presterar.
Yes.
Sen måste vi ju nämna någonting mer.
Vi har ju Formel 3 också.
Jajamän. Jag satt faktiskt vaken och såg det.
Ja, du gjorde det.
Jajamän.
Ta mig igenom det.
Ja, alltså inte varv för varv.
Nej, 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 göra. Men, ge mig en sammanfattning.
Vad var det han startade? Nu har jag inte allt i höje. Men vi kan se, för jag har den sidan uppe. Standings. Kan vi se Melbourne. Om vi går in och ser. See all results. Jag för mig han startade qualifying. Han startade ju trea. Kan jag se här nu. Och han tar ju sig upp och vinner hela Future-racet. Och kör faktiskt riktigt, riktigt bra. Han gör väl avvägda omkörningar. Han gör dem på rätt ställen och han håller bra liv i däcken. Även om man såg framåt slutet att det var väldigt mycket tajedägg på däcken. Mm. De var väldigt slitna, men han kunde faktiskt hålla undan och vinna det. Så det tyckte jag var riktigt kul för Dino och Östergötland.
Ja, jag sa att han inte tog några poäng i sprintracet. Vet du vad som hände där?
Jag kommer inte ihåg exakt. Jag för mig att han... Jag vet inte vad han gjorde.
Nej, det är inte jättenoga.
Han kom 13:e. Kom han i sprinten där. Faktiskt.
Jag tror han
men,
ligger 4 nu va? I mästerskapet.
Vi ska se. Teams and drivers standings. Ja, du hade det där.
Ja, jag fick precis upp det. 4 ligger han i mästerskapet nu. Ja. Och ja, han har ju absolut farten att ta hem det här. Det ska ju bara
absolut
hålla.
Han hade ju en riktigt mardrömshelg, hade han ju i första racet i Bahrain.
Ja, det som är tråkigt i F3 är att det är ju inte så många lopp på en säsong, så ett sånt mardrömslopp gör ju väldigt mycket.
Ja, men nästa gång de ska köra så är det ju på Imola, så det är ju ett väldigt långt uppehåll till maj.
Ja, vi får vänta på kör de nästa. Där. Sen har det varit F2 också, men det har jag inte följt alls. Har du någon...
Inte ett smack har jag följt av det, om jag ska vara ärlig.
Då skiter vi i det.
Ja. Vi kan väl se vem som vann i alla fall. Kan väl ta results.
Roman Stanek vann sprintracet och Isaac Hadjar vann
Future racet. Oh.
Inga namn jag har koll på alls faktiskt.
Hajar, han vet ju kör för Red Bull i alla fall.
Ja.
Du ser mig också på hans kläder, det här ser jag på bilden. Det
står Red Bull på dem.
Ja, ganska så tydligt. Nej, men jag har inte, det är väl Anton mest som har rätt så bra koll på F2.
Anton
om jag
är F2-följaren av oss och får komma tillbaka snart. och hjälpa oss med det.
Ja, hjälp oss.
Nej, men utöver det så det var väl det för denna helgen.
Ja, men det tycker jag.
Det faktiskt har varit hemskt trevligt att sitta här och gå igenom det med dig.
Tack så jättemycket. Detsamma, detsamma.
Ja.
Men då får vi tacka alla lyssnare, så får vi som sagt önska att Anton med familj blir krya så snart som möjligt.
Ja, det gör vi. Tack för oss.
Tack så mycket. Ha det gott allihopa. Hej! Hej.